Till det och
Hjördis och jag vill tacka så varmt för all kärlek och uppmuntran som vi har fått uppleva under de här dagarna tillsammans med er ännu en gång. Det tackar vi för. Vi nämner väldigt ofta Fevik där vi är hemma, vänner och bekanta överallt. Så de vet nog alla var Fevik är någonstans och undrar. Och vi säger om Säljord och Nordtodden och Vännäsla, vad vi har upplevt och varit med om. Och den ande och atmosfär som vi får liksom uppleva då vi är tillsammans där, upplivande, det gör oss att vi känner oss förnyade. Och vi tackar så mycket för att vi har fått vara med. Ja, igår talade jag om det som hade med dag, säger vi, men ni säger ju dugg. Och idag på eftermiddagen så talar vi om salvelsen, smörjelsen, vilken betydelse det har. Ikväll ska jag stanna inför vad den heliga ande betyder för världen och för oss i arbetet för människors frälsning. Och då läser jag från Johannes evangelium 16 kapitel, det är Jesus som talar i de här orden. Och i vers 8 så säger Jesus så här med tanke på den helige ande. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. När han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Den heliga ande som Jesus utlovar, det är en stor rikedom för apostlarna, var det ju för lärjungarna, den stor rikedom för oss. Och vi får uppleva så mycket förnyelse och glädje genom den heliga ande. Men när han kommer ska han visa världen vad det är frågan om när det gäller synden och rättfärdigheten och domen. Och det beror på att djävulen hade predikat i nästan 2000 år. Predika sina lögner från de första människorna fram till dess att Jesus kom. Och när Jesus kom så hade han att ta itu med denna lögnens fader som han mötte. Och han fick uppleva väldiga duster tillsammans med honom eller mot honom. Och när Jesus lämnar lärjungarna då lovar han att han ska komma med sin ande. Som ska fortsätta att hjälpa kampen emot lögnens fader. Han har ingjutit så mycket lögner i människans innersta. Och nu ville Jesus att den heliga ande ska hjälpa till att avslöja denna lögnens fader. Avslöja alla hans lögner så människor förstår att de har blivit lurade. För så är det ju. Varje människa som lever främmande för Herren är ju i högsta grad påverkad av lögnens ande. Och det är så att människor ljuger för sig själv. Den ofrälsta människan ljuger ju för sig själv. För den säger ju så att ja, det kommer säkert att gå bra en gång. Och vem var det som har sagt det? Jo, det har ju djävulen sagt och intutat i människor att det kommer att ordna sig en gång. Men sanningens ande och den heliga ande säger att det ordnar sig inte på vilka villkor som helst. Utan det är en lögn som den heliga ande vill avslöja när människor tror och säger att det kommer att ordna sig till slut. Människan vill inte höra talas om att det kommer en dag då evigheten bryter in. Och man vill inte att det ska vara på det sättet. Utan man vill att när livet är slut, då är det slut med allting. Men sanningens ande säger någonting annat. Och därför så blir människan väldigt djupt berörd. Människor kan bli alldeles tvärilska helt enkelt. När man läser Guds ord och vittnar för människor och talar om att om du inte blir frälst så är du en syndare som går förlorad. Det vill man absolut inte höra. Och det är så när sanningens ande lyser in i människors innersta så är det som Jesus säger i Johannes 3:20. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Istället så insveper man sig i en klädnad, en lögnens klädnad på något sätt och vill skyla sig med det så att man inte ska avslöjas och bara tror att man kan gömma sig för Herren. Hebreerbrevet säger att ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger blottat och uppenbart för hans öga. Ingenting. Och psalmisten säger, var ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Och så räknar han upp olika saker man skulle kunna fly till. Men det hjälpte inte, säger han, ingenting. Du ska vara där. Var jag än flyr till så finns du där. Så människan kan aldrig fly undan. Men man blir så berörd utav detta att man känner att man är en syndare när man ställs inför det. Och då vill man helst fly ifrån det. Vi människor kan inte av oss själva bryta de gamla förbindelserna. Det är omöjligt, för det finns någonting som är så implanterat och invävt i vårt liv helt enkelt. Så det måste till en gudomlig kraft för att lösa oss ifrån syndens band och bojor. Och därför så behöver vi uppleva det här med Jesu underbara frälsning, att han får lösa oss på det sättet. Och då bryts de gamla förbindelserna med djävulens rike, med lögnens fader, när vi upplever mötet med Jesus. För det är där han härskar i det området, på lögnens område. Men då, när Jesus bryter in där, så sker ett stort under i våra liv. Och den heliga ande, han vill därför peka på hur farlig vår ställning är. Och när vi upplever det, han vill peka på det, hur farlig vår ställning är när vi lever utan Jesus, när vi lever i synden, så vill han påpeka det. Och det gör han för människor. Han gör det, även om människor inte vill erkänna det, så är det så att varje människa får på något sätt genom den heliga ande en överbevisning om vad som finns i deras innersta. Anden talar mäktigt. Jag tror att medan vi är samlade här i Sion ikväll, så kan anden tala till människor ute i samhället. Av någon anledning där människor sitter, så kan de uppleva tilltal genom den heliga ande. Och då finns det så att då tänds det ett hopp för människor som vill uppleva något annorlunda. När den heliga ande lyser in, så ger han hopp till människor. Det är inte förtvivlat, det är inte slut, det är inte över, utan nu kan någonting nytt hända, någonting nytt kan ske. Sonen som vi läser om i Lukas evangelium, han upplevde det där. Han blev överbevisad i sitt innersta. Här svälter jag ihjäl. Här dör jag om jag ska stanna kvar här. Jag går förlorad, jag mister livet om jag stannar i den här situationen. Och när det gick upp för honom och han blir så övertygad om det här, att det här kan inte hålla, det här går inte, så lämnar han platsen. Tack och lov för det. Han lämnade platsen. Och Jesus poängterar detta, hur underbart det där är. När människor får lämna det här syndens område, där man har blivit besmittad av synden och alla lögner och allt detta. Då får man uppleva att det tänds ett underbart hopp. När vi inser att det är absolut omöjligt att dölja våra synder för Herren och bekänner våra synder, då sker ju ett under med oss. Jesaja var i templet. Guds härlighet uppenbarade sig så mäktigt. Man skulle kunna säga med nytestamentliga ord att det var verkligen väckelsens ande i templet. Ja. När Jesaja kom dit, han väcktes på ett brutalt sätt. Över sin orenhet och över synden, och över synden i samhället och över synden i hela Israel. Och han upplevde det nästan som en katastrof. Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Jag bor bland de folk som också har orena läppar. Och han var alls förtvivlad över sin situation. Han upplevde denna starka väckelse. Och den insikten, det kommer inte från Jesaja. Det var inte att han kom och funderade över det här och kommer in i templet. Det var ett gudomligt verk som han upplevde. Därför behöver vi den heliga ande, som är väckelsens ande, som väcker till behov hos människor att uppleva frälsningen genom Jesus Kristus. Sanningens ande är alltså väckelsens ande. Den heliga ande låter världen få veta sanningen i fråga om synd. Många människor har en felaktig uppfattning om vad ordet synd innebär. En del menar så här, att synd, ja, det är när deras samvete anklagar dem för någonting i deras liv. Och anklagar inte samvetet, ja, då har man ingen synd. Så den uppfattningen det finns ibland människor, om man vill utåt den uppfattningen. Det är bara det att samvetet då ska säga det ena eller det andra till dem. Allt annat anser det var rätt egentligen. Så att därför så avgör man själv vad som är synd i deras liv. Och idag är det så här att ingenting är synd. Ingenting är synd. Det är snart förbjudet att använda ordet synd. Vi kan snart bli åtalade för att säga att det finns synd i människors liv. Man vill inte höra talas om synden. Och när vi kommer under andens inflytande, då visar han att den uppfattningen, den är totalt fel. Den är fel när man påstår att man inte har någon synd eller gjort någon synd. Guds ord, säger Hebreerbrevet, är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är Guds ord och den heliga ande som dömer våra liv helt enkelt. Guds ord använder många olika uttryck för att visa vad synd är i Guds ögon. Det är missgärning och orättfärdighet, och så kan vi räkna upp mängder av olika synder som Bibeln talar om. Så är det. Men Johannes aposteln, han fångade på ett väldigt fint sätt i sitt första brev. Han säger, varje orätt är en synd. Varje orätt är en synd. Det kan vara ett felaktigt ord och sådär. Det behöver inte alltid vara då att vi räknar upp en lång lista av väldigt brutala och fruktansvärda synder. Utan varje orätt är en synd inför Herren. Men det finns en synd som är långt mera brottslig än de allra andra och de flesta synderna. Och det är nämligen otro. Otron, det är en synd. Synd, det tror inte på mig, säger Jesus. Det är det som är synden, att inte tro på Jesus. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, säger aposteln Johannes. Eftersom man inte tror på det vittnesbördet Gud har gett om sin son. De tror inte på mig. De tror inte på Gud. Och därför så gör de Gud till en lögnare. Otro, det är inte en svaghet som vi har i våra liv, som vi kan ursäkta oss med att vi har den här svagheten utav otro. Utan det är en fruktansvärd förolämpning emot Gud, mot Herren, är det helt enkelt. Ett oerhört majestätsbrott att inte tro på Gud. Den enda Gud, att inte tro på honom helt enkelt. Då begår vi ett stort brott. Både inför oss själva men också inför levande Gud. Och synd är inte bara ett enkelt misstag helt enkelt. Som vi då beklagar. Och sådär. När vi gör någon felaktighet så beklagar vi detta och så. Nej, synd är någonting mera än bara än ett misstag. För synden ligger i det faktum att man motsäger sanningen om Gud, gör man då man misstror Herren och stämplar honom som falsk och som en lögnare. Därför så behöver den heliga ande överbevisa världen om synd. Och det behövs i våra dagar då syndens flod, den växer allt mer och översvämmar vår värld. När Petrus predikade på pingstdagen så höll han ju en påskpredikan. För han talar ju om Jesu försoning och död och uppståndelse och allt det här. Och Jesu himmelsfärd. Och han talar också om Jesu tillkommelse. Allt det här det talade Petrus på pingstdagen. Och när åhörarna lyssnade till denna oerhört starka budskap som talade om vad de gjorde med Jesus, de hade lät korsfästa honom, så känner åhörarna ett stygn i sina hjärtan. Upplevde det väldigt starkt och inträngande. De kände sig nedtyngda helt enkelt utav syndens börda. När Petrus predikade blev bördan så stark och så tung över deras liv så de försmäktade inför vad de hörde. Jag önskar att den heliga ande skulle få använda mig och alla andra som förkunnar Guds ord. Att vi kunde framställa synden som en börda som tryckte människor ända ner till botbänken där man böjer sina knän och vill ta emot Jesus. Det trycket kan den heliga ande åstadkomma. De kände stygn i sina hjärtan och de undrade och frågade, vad ska vi göra? Och det var då den heliga ande som ledde den fram helt enkelt till den här brottsliga situationen. När Petrus talar om detta, att ni utlämnade Jesus Kristus att låta dödas, han som är Guds son och Messias och världens frälsare. Då tog det tag i deras liv när de kände det. Då ställde de frågan, bröder, vad ska vi göra? Den heliga ande upplyser alltså våra hjärtan om hur fruktansvärd synden är. Hur den är. Anden väcker oss till insikt om att synden, den är egentligen vår värsta fiende. Det är det anden vill väcka vår uppmärksamhet på. Och att anden vill göra klart för oss att synden är den allra råaste utav, och den hårdaste husbonde eller chef som vi kan ha i våra liv. Den allra värsta chef vi kan ha i våra liv, det är att synden får bo i våra hjärtan. Och att vi kommer under tjänst, under hans tjänst helt enkelt. Det är det som är det allra värsta för oss människor. Men anden visar också att synden, den tar vår frihet ifrån oss. En del menar att jag vill inte gå in under några religiösa former eller in i någon församling eller någonting. Jag vill vara fri. Jag vill uppleva frihet helt enkelt. Men anden visar att synden, den tar vår frihet helt enkelt. Den ger oss ju ofrid. När man syndar får man ju ofrid istället. Den skapar ju sorg och den skapar ju smärta hos människor. Och synden, den bedrar ju människor. Den lurar ju människor hela tiden och den vilseleder och den gör oss ju fattiga och eländiga helt enkelt. Om den får fortsätta i våra liv och i människors liv. Och slutet för synden, det är ju evig förtappelse. Man tänker på det, så blir man nästan skrämd. Alla mina grannar hemma i vår gata, om de inte får möta Jesus, då går de ju förlorade allihop. Våra släktingar och släkten som vi försöker vinna för Gud och vi ber för dem allt detta. Och de bryr sig inte dugg och tycker att det där är bra för er. Ni kanske behöver det och det kan väl kännas bra då, om det är okej för er, men inte för oss. Och tänka sig en dag att det ska bli slut. Och då ska de stå där med förfäran egentligen. Men anden vill överbevisa människan om synd, att hon blir en syndare. Och att hon överbevisar dem att hon kommer att gå förlorad om man inte får uppleva mötet med Jesus. Men när anden upplyser oss om synd i våra liv, då blir vi alla de största syndare. Paulus talar om att han var den största av alla syndare. Han hade förföljt Guds församling och allt. Han räknar om, han ansåg sig som den största syndare. Men så är det för alla. Jag har böjt knä med barn som inte är 10 år, som har varit de värsta syndare. Som har gråtit ut sin synd inför Jesus. Och vi tycker att det var väl ingen synd de hade. Men de kände att de hörde inte till Jesus. Och det var tillräckligt för att gråta ut att man kände sig som en syndare. Och det är det som är så underbart. När man känner sig som en syndare, då finns det ett underbart hopp helt enkelt för den människan som vill uppleva Jesus. Paulus talar om att han var den värste. Och därför så är ju då väckelsens ande så viktig, att vi får uppleva det. Den anden i våra liv som väcker människor. Genom den heliga ande ska världen få veta sanningen om den slutliga domen. Den kommer. Den heliga ande låter världen få veta sanningen i fråga om en nära förestående dom. Och nu är den domen nära. Dom över vår värld helt enkelt. Och det är ändå väldigt viktigt att det här förkunnas så människor förstår det. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Det var tanken och är tanken att Jesus skulle komma. Ändå är det en gudomlig sanning att var och en som inte tror på Jesus, han är redan dömd. Det är också en sanning som man måste ta till sig, att det är på det sättet. Man är redan dömd. Och på grund av att människor vänder Gud ryggen helt enkelt, så är hela världen under Guds rättvisa dom. Hela världen finns där. Vad skriver Petrus, aposteln? Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån. himla kropparna upplösas i eld och jorden och allt som människorna gjort där förgås. Den som är ofrälst befinner sig alltså på den plats som ska drabbas av domen. Människor runt om oss finns på platsen som ska drabbas för domen. Vi finns också på platsen där vi bor, du och jag, som ska drabbas av den här domen. Allt som människor har gjort där ska förgås, säger alltså Guds ord. Och Petrus fortsätter att säga att städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa det gudlösa vad som väntar dem. Han visar alltså oss. Han la Sodom och Gomorra i aska. Det vet vi, det gick till på det sättet. Men det gör han för att visa oss som har liksom tidernas ände in på oss, vad som väntar egentligen. En fruktansvärd dom kommer att drabba jorden. Men den heliga ande låter oss också veta sanningen om att domen kan upphävas. Domen över våra liv kan upphävas. Den kommer aldrig, behöver aldrig verkställas. Och det är det Jesus vill, och det är det den heliga ande manar och kallar och utgjuter sin ande så det blir syndanöd i människors liv. Det är ju för att upphäva domen över människor. Jesus vill inte döma en enda människa till fördärv eller undergång, utan han säger att helvetet är tillhör djävulen och hans änglar, men det är aldrig menat för människor. Men och därför så kan domen upphävas så att den aldrig verkställs i någon människas liv. Den som tror på honom, Jesus, säger Jesus i Johannes evangeliet, han blir inte dömd. Han blir ju inte dömd, den som tror på Jesus. Och det är det underbara. På grund av Jesu försoning och hans död på Golgata kan varje människa undgå denna dom. Tänk att människor kan bli befriade från domen så snabbt som i ett ögonblick. Om man bara förstår det. Att jag är under domen och det här ska gå under alltihop, och där jag bor och allt detta, det ska försvinna. Ja, visst ska det göra så. Men Jesus säger att den som tror på mig, han blir inte dömd. Nej, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår så blir vi helade. Underbara ord som vi kan läsa och uppleva att det griper våra hjärtan. Det är möjligt för varje förlorad syndare att uppleva frälsning. Och därför verkar vi Guds verk, och därför ska vi hålla på till dess att Jesus kommer. Vi ska verka för så att människor upplever att de blir befriade ifrån domen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Det finns ingen dom som väntar den. Men domen är upphävd genom Jesus. Tack och lov och pris. Han har frikänt oss, och det ska vi glädjas över. Ingen fördömelse. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Då blir du frälst. Vägen till frälsning är enkel, och gör detta. Tro och bekänn med din mun. Jesus säger vidare, den som hör mina ord, säger Jesus, och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen. Tack och lov, domen kan upphävas. Den heliga ande vill påminna oss om att så kan det bli i våra liv. Vi kommer inte under någon dom, utan vi har övergått ifrån döden till livet. Tack och lov, det verkliga livet. Och därför så väntar vi Jesus tillbaka. Om den heliga ande skulle visa oss på den fruktansvärda dom som väntar alla ofrälsta, och inte visa för oss att den domen kan vi slippa undan, då vore det fruktansvärt för oss. För varenda människa vore det fruktansvärt. Då kunde vi hamna i den allra djupaste förtvivlan och i hopplös helt enkelt därför, om vi hamnar i den situationen. Men därför så är det som den heliga ande talar till oss och varnar oss genom Guds ord, genom andens budskap. Han talar till oss i kärlek. Han manar oss att öppna för honom. Han vill att vi ska ge hela våra hjärtan till honom. Väckelsens ande. Därför ska vi bedja mycket att vi får uppleva mer av väckelsens ande ibland oss. Men den heliga ande vill också en gång eller nu, och inte bara en gång utan alltid, väcka Guds folk över en enda sanning som återstår när det gäller, och det är Jesu tillkommelse. Anden och bruden säger kom. Den säger kom. Det är så brudesjälarna ska ha det. Att vi tillsammans bildar ett akord med den helige ande inför världens människor. Vi ropar ut det som Helge sa här inledningsvis. Vi ropar ut det här budskapet till människor. Kom, för nu är allting redo. Kom, nu är allting färdig. Anden och bruden, de säger kom. Och i uppenbarelseboken så har vi det flera gånger. Vad Jesus säger, jag kommer snart. Och så får vi höra det ibland genom profetiska budskap. Jag kommer snart. Och det är en underbar sanning. Det är anden som ligger bakom. Det är anden som gör det levande. Varför säger han att Jesus kommer snart? Jo, han säger det därför att vi ska hålla ut en liten tid till. Att vi ska orka en stund till. Att vi ska vara förberedda på detta. Att Jesus kommer igen. Därför behöver vi uppleva den heliga ande som gör det här levande gång efter annan. Att han snart kommer igen. Han ska låta världen får veta sanningen, och sanningen om både synden och rättfärdigheten och om domen. Och vi som Guds folk, vi får inte undandra att förkunna sanningen för världen, utan världen måste få höra detta om synden, att den är så fruktansvärd och att den leder till ett så fruktansvärt avslut. Vi måste tala det, men vi måste peka på att det finns frälsning också för människor att uppleva. Därför önskar vi att vi skulle vara med om det. Att människor skulle söka sig mer allmänt fram till Jesus innan han kommer igen. Jesus, vi tackar dig för den heliga ande som är väckelsens ande. Tack Herre för den dag då du genom heliga ande väckte mig och jag blev en syndare. Tackar dig för det Herre, att den heliga ande pekade på dig Jesus och jag fick uppleva frälsning. Jag tackar dig för det. Och tack Jesus för att du ska hjälpa oss Herre i denna sena tid, att vi kan få våra nära och kära och vänner och bekanta med oss på vägen Herre, innan det blir för sent. Herre, hjälp oss genom den heliga ande så att vi kan säga det till våra medmänniskor med de rätta orden som kan väcka dem Herre, så de förstår att vi har nöd i våra hjärtan för deras frälsningar. Hjälp oss att övertyga människor om det. Ja, möt oss Herre så vi får uppleva mer av denna väckelsens ande. Och Herre, du ser hur läget är i vårt möte ikväll. Och du vet hur vi har det var och en. Och du vet om det är någon som sitter fast i syndens band och bojor Herre. Så ber jag att den heliga ande på ett alldeles särskilt sätt skulle förstärka detta. Och låta det bli levande. Att det finns ett hopp också för den människan. Tack att vi så får överlämna oss allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.